Så vad är en rollperson? En rollperson består av etableringar som kan delas in i två följande kategorier. Den första är storymässiga element som till exempel bakgrundshistoria, personlighet och till och med vad rollpersonen heter. Den andra delen av etableringar som jag tänkte prata om i detta avsnitt, nämligen resurser. Resurser är någonting som spelaren kan använda för att få sin vilja igenom under själva scenariot. De resurser som finns i matten är grundegenskaper, färdigheter, tillgångar, föremål, silver, beskrivningsord och erfarenhet. I princip alla av de här resurserna så etablerar spelaren de här tidigt, alltså i rollpersonens skapande. Det är med andra ord ett sätt att säga, haha, titta här vad min rollperson kan, titta här vad min rollperson är för någonting. Grundegenskaper är saker som alla matinéhjältar borde kunna. Med fysik kan du exempelvis simma, hoppa, klättra, slåss obeväpnad eller kasta saker. Alltså fysiska aktiviteter. Med smidighet så kan du undvika eller ducka för saker. Eller balansera eller smyga på någon. Alltså saker som kräver koordinationsförmåga eller reaktionsförmåga. Skarpsinne står för din analytiska förmåga, logisk förmåga. Men också din allmän kännedom om världen. Med psyke så kan du motstå rädsla. Du har en viss inverkan på magi och det är också hur lyckosam du är. Den som har lägst psyke är exempelvis den som får första pilen i sitt bakhåll. Med karisma så ser du förtroendeingivande ut och du märks väldigt tydligt att du är ledaren i gruppen. Och du kan utröna sanningshalten i rykten och tolka kroppsspråk för att se om någon ljuger. Och med vaksamhet så kan du upptäcka saker via hörseln eller synen. När du letar till exempel så slår du för vaksamhet. Som du hör så täcker grundegenskaperna in väldigt mycket som i andra rollspel brukar vara färdigheter. Som klättra, spot hidden eller undvika. För normalt brukar spelare tänka, det är alltid bra att ha något värde i de här. Och så sätter de några poäng på just de färdigheterna. De här kan vara bra färdigheterna. Har jag försökt likvidera matiné. Om du har tillräckligt höga grundegenskaper så behöver du knappt färdigheter alls. Grundegenskaperna slumpas fram vid rollpersonens skapande. Och för mänskliga karaktärer så ligger grundegenskapen mellan 1-4. Andra folkslag modifierar vissa av grundegenskaperna så att de kan hamna på negativa värden eller överstiga värdet 4. Notera att jag sa att rollpersonens värden låg mellan 1-4. Spelade personens värden ligger i princip alltid på 0 om det inte är någonting som utmärker dem. Till exempel en extremt smidig all med 5 i smidighet eller en jätte med 10 i fysik. Alla slag mot grundegenskaper är mycket lätta, alltså ger en plus 10 modifikation. Så en människa med 2 i vaksamhet som vill upptäcka någonting slår med andra ord mot värde 12. Sorterad under grundegenskapen finns det färdigheter. Allt som allt finns det 24 färdigheter i matiné. Färdigheter fungerar som grundegenskaper, med skillnaden att man köper grundegenskapen från början. Och skalan sträcker sig från 0 till över 15. Alla färdighetsvärden är även indelade i 4 stycken nivåer. Som anger en allmän riktlinje för hur mycket kunskap man besitter i färdigheten. För var 50 steg i värdet så ökar färdighetens nivån 1 steg. Det här innebär att färdigheten som ligger under 5 har nivå 0. Alltså knappa kunskaper eller knappt inga kunskaper. Värden mellan 5-9 anger nivå 1. Och det är relativt goda kunskaper. 10-14 är nivå 2. Och innebär yrkeskunskaper, alltså färdigheterna är i princip rollpersonens sysselsättning. Och 15 och över är nivå 3 och innebär en expertkunskap i färdigheten. Nivåerna kan spelledaren använda sig av när handlingen inte är så viktig för scenariot. Spelledaren kan då bedöma en viss nivå som färdigheten måste ligga på. Och om färdigheten uppnår det så lyckas handlingen utan att något slag behöver ske. Säg exempelvis att spelaren vill ta sig från punkt A till punkt B genom att köra en vagn och gör sig redo för att slå ett slag för rida. Spelledaren frågar istället, har du nivå 2 i färdigheten, alltså yrkeskunnig? Om spelaren då har 10 eller mer i färdigheten så bör de inte ens slå ett slag. Skulle spelaren istället vara en jakt efter en viktig person i scenariot, ja, då slår man för färdigheten istället. Nivåerna används också när flera färdigheter kan samverka med varandra. Se att spelaren vill uppnå ett mål och flera färdigheter kan spela in. Vilka färdigheter ska man då använda? Jo, i matiné så använder man då alla färdigheter. Man gör så att man då använder man det högsta värdet i en färdighet och sen adderas nivåerna av de andra färdigheterna, av de lägre färdigheterna, till det högsta värdet. Och till slut så får man ett slutvärde som man ska slå emot. Samma princip använder man när flera personer samarbetar. Då kan de använda samma färdigheter men bara slå ihop dem. Till exempel, de ska smyga sig in i ett hus. Då är den med högst värde i lundom som slår. Och så får alla andra med lägre värden addera sin nivå
till det värdet.
En restriktion är att maximalt 4 stycken färdigheter får samverka på detta sätt. Oavsett om det är en person som står för alla färdigheterna eller om det är flera personer som samarbetar. I förra avsnittet om systemet så gick jag igenom hur man deklarerar en handling i 5 steg. Det är mål, medel, modifikation, ett tärningsslag och sen beskrivning. Det är i modifikationsfasen som spelledaren bedömer om målet med handlingen har någonting med scenariot att göra. Och då istället kan använda nivåer och kanske inte ens behöver slå ett tärningsslag. Det är via beskrivningen, alltså den sista steget i deklarationen, som spelaren ska binda samman medlet och målet. Och här är det rätt viktigt att veta att det spelar ingen roll vilket medel som spelaren använder. Bara spelaren kan göra en beskrivning där den blandar in alla sortens medel som den har använt. Du kan exempelvis använda tårtbakning och reptvinning för att ta dig in i ett hus. Visst, slå ett slag, men jag som spelledare vill sedan höra hur du förklarar handlingen. Via systemet så uppstår därför en kreativ utmaning. Spelaren kan ge sig hur mycket plus den vill, men det kommer bli ett större krav på spelaren att vara kreativ och kunna ta sig förbi hur personen uppnår målet med hjälp av medlen. Som en sista grej om färdigheter så ska jag nämna vad spelarpersonen har för värden. De har normalt samma värde som deras grundegenskap som färdigheten baseras på, plus 10 i sina relevanta färdigheter. Och eftersom spelarpersoner i princip har 0 i sina grundegenskaper så innebär det här att de har 10 i sina relevanta färdigheter, alltså yrkeskunskap. I alla slag som sker så kan utövaren av handlingen välja att göra en satsning. Det här innebär i spelvärlden att rollpersonen gör någonting på ett väldigt djärvt sätt. Exempelvis vara väldigt vass och utmanande i ett övertalningsförsök eller om de ska bryta sig in ett hus och kasta sig framåt utan att tänka på vilka vakter det finns och slänga sig upp och ta sig in genom ett fönster på andra våningen. Rent regeltekniskt innebär det här att spelaren får -2 på en handling men får +4 på resultatet om handlingen lyckas. Alltså om man slår exempelvis 7 så får man +4 vid en satsning och får ett slutresultat på 11. Det här gör dels att spelledaren aldrig får lägga in någon sorts nackdel eftersom spelledaren lägger in nackdelar om man slår under 5. Det här innebär också att chansen att lyckas på ett exceptionellt sätt ökar markant. Den sista typen av resurser man slår för är tillgångar. Alla rollpersoner börjar med 5 i tillgångar. Och så fort de vill ha någonting ur packningen så slår man ett slag mot tillgångar. Och återigen, slaget modifieras efter hur stor inverkan har på scenariot. Som rollpersonen vill fiska upp nonsensprylar så får den göra det bäst den vill. Notera sambandet mellan att spelarna börjar med 5 i tillgångar och att om de slår under 5 så får spelledaren lägga till en beskrivningsmässig nackdel. Det här innebär att spelledaren kan lägga till saker som att föremålet luktar illa, är slitet eller att det saknas någonting på föremålet. Precis som med färdigheter så är tillgångar indelade i 4 stycken nivåer. Där värde mellan 5 till 9, alltså nivå 1, innebär att personen är en kringströvande arbetare och endast äger en packning som bär med sig. Nivå 2, alltså 10-14, innebär att personen äger en egendom. Och nivå 3, alltså 15 och över, innebär att personen har ett par ägor, alltså äger en liten del av ett land. Värden till tillgångar återspeglar också rollpersonens vardag. Där någon med exempelvis nivå 1 i tillgångar sover på höskullar och käkar sitt torkade kött. Men skulle detta passa någon som har 15 i tillgångar? Nej, nej, nej. Det ska ju ordnas med en stor bankett, flödigt med mat. Och värdshusvärden kanske överlåter sitt rum till det här nobla herrskapet. Eftersom tillgångar är indelade i nivåer så kan den samverka med färdigheter. Se till exempel att någon är läkekunnig och vill ha ett par örter. Då kan den låta läkekonst och tillgångar samverka. När jag ändå är inne på rollpersonens utrustning så kan jag gå in på de föremål som rollpersonen har med sig från början. Alla rollpersoner har kläder på sig, det är relativt uppenbart. Men de har också vissa föremål som är storymässiga element. Från början så har spelaren 5 stycken bonusar att fördela ut på föremål. Några kanske tänker, ja men då kan jag ta ett svärd som ger +5. Men det kan lika gärna vara ett par kängor eller en snygg hatt. När helst spelaren kan använda sig av föremålet må det vara en att man använder skorna för att sparka med, för att klättra med eller smyga med, så ger de sin bonus som plus till färdigheten. Föremål kan maximalt ge +5 till handling, och om det är flera stycken som samverkar i handlingen så räknas alla deras föremål in till denna +5-pool. Rollpersonen startar också med 5 stycken silver från början, vilket kan spenderas i efterhand vid ett tillgångslag för att öka tillgången temporärt ett steg för just den handlingen. Så om spelaren till exempel slår 8 och har 5 i tillgångar, kan spendera 3 stycken silver och lyckas med handlingen. Eftersom man kör med tillgångslag så behöver spelaren aldrig köpa någon sorts utrustning. Och den behöver inte hålla på att stryka silver eller något sånt när den gör saker som att köpa mat eller ge lite mynt i dricks. Det här är istället någonting som månadskostnaden tar hand om. Månadskostnaden baseras på tillgångsvärdet. Och varje månad så måste spelaren betala lika många silver som den har tillgångar. Alltså från början så har de 5. För att inte minska tillgångar ett steg. Det här är en inbyggd morot i systemet så att spelarna alltid vill eftersträva silver. Spelledaren bör också använda det här som riktlinje så att den varje äventyr ger ut lika många silver som spelarnas totala tillgångar. Det är också förutsatt att rollpersonerna går igenom ett äventyr i månaden. Så nu har vi kommit in på den sista delen av rollpersonens resurser, vilket behandlar rollpersonens utveckling. Vid spelmötets början faller rollpersonen 2 erfarenhet var, vilket är att säga till spelarna, hej, jag trodde att du kom hit. Vid spelmötets slut så kan spelarna få ytterligare 2 erfarenhet var. 1 om de varit väldigt kreativa och drivande i scenariot, vilket är lite vad som förväntas av spelarna. Man vill ju att de ska vara drivande och ta sig igenom scenariot. Man vill ju att de ska vara kreativa och överkomma de problem som spelaren slänger fram. Mycket i systemet skapar ju också en kreativitet när man samverkar med färdigheter. Den andra poängen som man kan få i slutet är om spelledaren har haft roligt. Jag menar, spelaren ska inte bara komma dit och tänka, tja, nu är vi här, underhåll oss. Utan spelledaren ska ju också bli underhållen. En liten riktlinje som jag brukar använda mig av är om spelledaren har skrattat några gånger, då är spelaren helt klart värda den här poängen. Under själva spelmötet så kan en spelare enskilt få fler erfarenhet genom att aktivera beskrivningsord. Varje rollperson har nämligen 2 stycken beskrivningsord som karaktäriserar just den personen. Det kan vara saker som värderingar och motton som rollpersonen lever efter. Det kan vara one-liners eller saker som personen ofta säger. Eller ljud och lukter som är typiska för just den personen. Det kan vara ett utseende som är väldigt speciellt eller omgivningskretsar som rollpersonen rör sig i. Beskrivningsorden är någonting som spelaren ska väva in när den gestaltar sin rollperson eller utför handlingar. Och spelen aktiverar ett beskrivningsord genom att ställa frågan: är någon som har lagt märke till att jag har spelat ut det här? Till exempel: är någon som har lagt märke till att jag har varit pyromanisk? Om en deltagare, alltså antingen en spelare eller spelledare, svarar ja på den frågan, så får den spelaren en erfarenhet. Okej, så nu har jag pratat väldigt mycket om erfarenhet och hur man får erfarenhet. Men jag har inte talat någonting om vad erfarenhet är för något. Erfarenhet kan användas till tre olika saker. Det kan användas till öde, inflytande och för att höja ett värde. Om du omvandlar en erfarenhet till ett öde, så kan du under en handling få slå en extra T10 och sen ta bort en valfri T10. Med andra ord, det ökar din chans att lyckas. Enda grejen är att du måste i din beskrivning av handlingen väva in någonting i omgivningen som du använder dig av. Under ett spelmöte så var det en person som ville övertala en spelledare person och spenderade då ett öde. Jaha, men hur, vad använder du omgivningen för att övertala någon? Du, jag tar den här telefonen, vi spelar Matinee Chronicles, och så hotar jag att drämma den i ansiktet på henne. Helt okej. Okay. Du använder någonting i omgivningen. Om du omvandlar en erfarenhet till ett inflytande, så kan du få hitta på en person i världen som du känner och kan hjälpa dig för att överkomma ett hinder. Eller så kan du hitta på en situation som någon utlöser. Till exempel, du vill ta dig förbi en låst dörr in till en klubb. Men du har ingen relevant färdighet. Så du kan omvandla en erfarenhet till ett inflytande. Och så kan du hitta på att du, det kommer ut en person genom dörren. Och då smiter jag in. Enda restriktionen som finns är att öde kan aldrig överstiga värdet i psyke. Och inflytande kan aldrig överstiga värdet i karisma.
För vid spelomgången slut så omvandlas nämligen öde och inflytande tillbaka till erfarenhet igen. Så erfarenhet blir en resurs som spelaren kan använda under spelets gång.
Det sista man kan göra med erfarenhet är att höja ett värde. Spelaren kan spendera 2 erfarenhet för att höja antingen en grundinskap, en färdighet, tillgångar eller ett föremål. För att höja grundegenskaper så slår du 2 T10 mot grundegenskapens värde plus 10. Om du slår över så ökar grundegenskapen ett steg. Men det här påverkar inte färdigheterna som baseras på grundegenskapen någonting. Så om du till exempel höjer smidighet från 2 till 3 så höjs inte lönndom med 10 till 11 bara därför. Om du ska höja färdigheter så slår du 2 T10 över färdighetens värde. Du får dock på ditt resultat lägga till grundegenskapen som färdigheten baseras på. Så om du kanske har 2 i smidighet så får du plus 2 på resultatet när du har slagit tärningarna. För att höja tillgångar så slår du bara 2 T10. Är det över värdet så höjs ett steg. Notera dock att ju högre tillgångar du har, desto högre månadskostnad kommer du få. För att höja föremål så slår du 2 T10 mot föremålets bonus plus 10, alltså precis som grundegenskaper. Om det är över så ökar det ett steg. Kom ihåg att föremål kan maximalt ge plus 5 till ett slag. Så om du redan har plus 5 som föremålsbonus så behöver du inte höja det något mer. Detta om rollpersonens resurser. Jag har gått igenom lite vad grundegenskaperna står för. Hur man kan samverka med färdigheter, nivåer och satsning. Jag har gått in på hur man får erfarenhet och vad man kan göra med erfarenheten. I nästa avsnitt som handlar om strid så kommer jag att dyka djupare i samverkan mellan färdigheter, satsning och spelade personernas värden. Vi ses där.
Detta var återberättning av materinéreglerna. Del 3. Rollpersonen.